Hej och välkomna till Ledarperspektiv, podden där Nordiska motståndsrörelsens ståndpunkter förs fram. Jag heter Fredrik Weiland och med mig sitter Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg. Hej!
Hejsan, hejsan!
Det här är vårt femte avsnitt. Jag tänkte, och nu vet jag att jag kanske är lite tidigt ute, men jag tänkte att vi skulle summera lite av den respons som vi har fått på våra fyra avsnitt. Och där har jag sett att det finns en hel del människor utanför rörelsen som uppskattar podden. Eftersom att budskapet som för fram det är tydligt, kärnfullt och det är seriöst. Så vi når absolut ut till personer som är nationella utanför Nordiska motståndsrörelsen. Men också neutralt sinnade personer som är intresserade av Nordiska motståndsrörelsen. Framförallt verkar programmet kanske ännu mer vara lite av en succé internt. Det är i alla fall aktivister som kom fram till mig och berättar hur mycket programmet betyder för dem. Senaste helgen när jag var på en större aktion i Kungälv så var det flera stycken som berättade just detta. Och en av dem berättade faktiskt att han och en annan kamrat hade pratat om att det borde finnas en podd där organisationen för ut sin officiella politik. Att de hade gjort det bara veckan innan vi lanserade det här programmet.
Mm.
Och vad folk verkar uppskatta, och det är bra för att det är just vårt mål med programmet, är att vi för ut just organisationens officiella ståndpunkter så tydligt som möjligt. Och om man då jämför med Radio Nordfront, där har vi ju för all del en riksmedlem i Per Öberg och andra personer som absolut kan föra organisationens talan. Men till skillnad från ledarperspektiv så är Radio Nordfront mer av en show. Där det vissa tillfällen kan vara svårt att urskilja om det som sägs är organisationens ståndpunkter eller om det är medarbetarnas privata åsikter. Vi har ju möjligheten i och med att vi inte sänder live, så kan vi ju klippa bort saker om vi bedömer att vi har sagt saker som vi inte kan stå för. Vilket faktiskt har skett ganska sällan, ska jag säga. Har vi några tankar kring detta, Simon Lindberg?
Nej, det är ju kul att se att det har mottagits precis på det viset som vi önskade att det skulle mottas på. Det är väldigt positivt att kunna, för jag menar, ledarperspektiv, så som vi bygger upp de programmen, så kan man säga att det är egentligen saker som vi skulle kunna ha hållit kanske föredrag om för just våra egna aktivister. För att lära våra egna medlemmar och aktivister ännu tydligare kring vart vi står och hur man bör argumentera för olika saker och så vidare. Men att vi då gör det så här helt öppet istället för att åka runt och hålla föredrag om alla de här ämnena, så låter vi hela folket ta del av det. Och att då även människor som inte är medlemmar kan få behållning av det är väldigt, väldigt positivt. Och precis det syftet vi hade när vi kände att det var dags för det här projektet. Och jag kan väl tillägga en åsikt som jag fick höra av någon också, vem det nu var. Det kan ju ha varit på Twitter till och med nu när man hänger där, att det var en person som skrev att ledarperspektiv är programmet som jag så innerligt hade velat ha när jag i månader velade fram och tillbaka om jag skulle ansluta mig eller inte till motståndsrörelsen. Och den här personen anslöt sig då så småningom utan ledarperspektiv, men han la alltså fram åsikten på det viset att tänk om det här programmet hade funnits då hade det blivit så mycket enklare att ta beslutet helt enkelt. Så att det är också ett väldigt, väldigt gott betyg och hoppas att vi får fler människor på den vägen att vilja ansluta sig och komma med i motståndet helt enkelt.
Ja, det låter ju som, även om han anslöt sig tidigare så att säga, så låter det ändå som att det kanske finns andra människor där ute som kan få den här extra knuffen att gå med och det, ja, genom ledarperspektiv. Jag vet att det finns människor som har gått med bara genom att läsa vårt politiska program, vår väg också.
Absolut. Så att,
ideologi är viktigt, speciellt för en viss typ av människor som är lite mer sanningssökande, så att säga.
Mm.
Mm. Jag har vidare tittat en del på lyssnarstatistiken. Och där ligger vi på mellan 4 och 5 tusen lyssnare. Det var faktiskt vad jag trodde och hoppades på att vi skulle hamna på i ett initialt skede i alla fall. Och jag tycker att det är bra. Det gör oss till Nordfront Radios tredje mest lyssnade radioprogram. Och där brottas vi ju med nämnda Radio Nordfront som har etablerat sig under flera år. Och Aktivistpodden Mer än Nord som är fantastiskt medryckande podd. Jag tror en del kanske tycker att vi borde ha ännu fler lyssnare. Jo, men de flesta människor är inte ideologiskt intresserade människor. Och när radioutbudet blir stort, vilket absolut börjar bli i Nordfront Radio, så väljer kanske många det som är lite mer lättsmält, lite mer underhållning och så vidare. Och ideologi är, hur pedagogiskt än förklarar det, så är det ganska svåra ämnen. Huvudsaken är att vi når ut till dem som vi behöver nå ut till. Gärna alla som är intresserade av organisationen och våra ståndpunkter, men kanske framför allt våra egna medlemmar, så att de får vår ideologi förklarad på bästa sätt.
Sen en viktig aspekt i det hela som jag hoppas att vi har lyckats med, det var ju också en del av målsättningen i det hela, är ju att ledarperspektiv ska vara mer tidlöst än vad de andra poddarna som Radio Nordfront har. Vi har såklart Livsförill bland annat då, som också är tidlöst med olika tips och knep liksom, som absolut kan vara intressanta att lyssna på om många år framöver också. Vi har delar av ämnen i både Radio Nordfront och Mer än Ord och så vidare som är tidlösa, men där vi försöker hålla i stort sett hela programmet tidlöst. Och därför hoppas och tror jag ju att de här 5 000 som har lyssnat på varje avsnitt, att det kommer inte stanna där, utan att om ett år så är det betydligt fler som har lyssnat även på avsnitt 1 och 2 och 3, och att det inte bara blir en stegring till de nyare avsnitten så att säga.
Nej, men det tror jag absolut. Det är bra. Slutligen, innan vi går vidare, så vill jag bara nämna lite om det radioutbud som jag nyss talade om. I söndags lanserade Radio Kungälv sitt första avsnitt. Jag själv ingår där tillsammans med Elin från Radio Regeringen och Peter från Livsfrill. Jag tänkte inte gå vidare mycket kring just detta program då vi har redan gjort det i Radio Nordfront och sådär. Men ja, ett nytt program under söndagen och bara dagen efter så lanserades ännu ett program. Den här gången det norska programmet Frontlinjen med Andreas Haglund Arnesen, Tommy Nyberg och Nordiska motståndsrörelsens chef i Norge, Håkon Fårvald. Har du haft någonting med det här programmet att göra, Simon Lindberg?
Det är ett norskt projekt helt och hållet, och det har ju förts en diskussion länge från Norges sida att de också skulle ge sig in i poddkampen, och det har de ju då gjort med det här programmet. Nej, jag har inte något direkt med det att göra, men däremot så är jag ju en ledare som gärna vill ha lite koll här och var. Jag vill ha koll på det mesta, inte i detalj, men övergripande i varje fall. Så givetvis har jag lyssnat på det här första avsnittet innan det släpptes för offentligheten och kollat igenom så att det höll måttet så att säga. Och jag har kommit med en del kritik till dem och sådär, men jag kände ändå att det var definitivt bra nog för att vara ett första avsnitt, och jag tycker det är jätteviktigt och jätteroligt och jättebra på alla sätt och vis att Norge också tar det här steget in. Sen kan det bara bli bättre. Jag menar, lyssna på första avsnitten av någon av de andra poddarna så har de utvecklats enormt mycket. Jag vet inte om detsamma gäller för ledarperspektiv. Det kan jag omöjligt svara på utifrån den sitsen jag sitter i. Men det brukar ju vara så att man lär känna varandra efterhand och man lär sig saker och ting efterhand och sådär. Så att, ja, jag tycker det är suveränt bra. Och som sagt, jag har inte varit inblandad på detaljplan, men jag har åtminstone varit och nafsat där och godkänt det helt enkelt.
Nej, jag tror att det kanske är de mindre detaljerna som blir, som man kanske inte kan sätta fingret på riktigt så. Det är de sakerna som förbättras och säkert har förbättrats med vårt program också. Men jag tycker det norska programmet, Frontlinjen, det var intressanta diskussioner såklart. Intressant att höra vad som hände i Norge. Men jag tyckte även att det var väldigt bra flyt, bra dynamik redan från första början faktiskt. Så att, ja, men det där ser man ju framåt.
Jo, och vet vi ju vilken enorm nytta Radio Nordfront har gjort i Sverige. Så att det är inte en dag för sent att ge sig in på den marknaden även i Norge så att säga. Så att nej, jag önskar dem all lycka och välgång och ser också fram emot kommande avsnitt.
Mm. Bra, då har vi haft lite förprat här kring radio och sådär. Det går helt klart framåt. Då går vi in på programmet och då börjar med Simon Lindbergs vecka. Hur har den sett ut?
Jag slår alla med häpnad och säger möten och mejl. 10 timmar möten, 6 timmar mejl.
Får jag bara komma in där lite snabbt? Ja. Vad är det för sorts mejl som du kan få?
Skolarbeten, frågor om ideologiska ställningstaganden, praktiska saker, hur man går tillväga för att ansluta sig, vad som krävs som medlem i motståndsrörelsen och så vidare. Så att, ja, en del hatmejl också såklart, som kan vara ganska underhållande. Och som jag faktiskt brukar försöka besvara även dem om det är en riktig mejladress som ligger bakom. Så ja, det är lite av varje. Sen förutom det så har det väl kanske inte varit sådär jättemycket specifika grejer som går att prata om just den här veckan. Vi har börjat kika en del på motangreppet mot bankerna. Börjat ha kontakt med en del jurister och sett en del utredningar som redan har hunnit med att göras då. Men det här kommer ju med all säkerhet vara ett ganska långtgående projekt innan vi ser några verkliga resultat av det. Men de första stegen är tagna redan. Det är inte så att vi håller på det med vilje för att det ska ta längre tid eller någonting, utan vi har ju fått ett enormt stort förtroende av svenska folket som har skänkt oss alltså över 400 000 för att göra det här motangreppet. Så att det är givetvis någonting vi ser väldigt allvarligt och seriöst på. Och därför satte vi igång egentligen dagen efter med det här. Så, men inga detaljer jag kan avslöja där ännu. Det kommer mer efterhand. Sen deltog jag på en social aktivitet nu i helgen. Det var en mångårig medlem. En av de medlemmarna som varit med längst här i nästa tre som fyllde 30 år. Och 30 år är ju en lite speciell siffra för nationalsocialister. Det är ju då en vis man sa ju att det var då man liksom verkligen förstod livet och kunde ge sig in i politiken på riktigt. Så att, man kan ju tolka det komiskt om man vill när en person har varit aktiv i många, många år att äntligen får du lov att börja engagera dig politiskt. Men det var ju självklart inte riktigt så den här personen menade det. För att det fanns ju yngre människor än så som engagerade sig aktivt politiskt även på den tiden. Men ja, i vilket fall, det är ändå 30 år en speciell siffra. Så att, det var trevligt att få delta och fira den här kamraten som har gett en stor del av sitt vuxna liv till organisationen och till kampen helt enkelt.
Mm. Ja.
Ja, nej, men det är väl det tror jag. Mer spännande så blev det inte denna veckan. Vi hade massa avslöjanden förra veckan kändes det som. Men vi kan inte bara bjuda på massa gott varje gång. Det får
Nej, jag vet väl att vi har suttit i möten om val och kring Almedalen och sådär. Ja. Också. Så att det är mycket möten nu. Så att.
Så är det.
Ja. Okej. Okay. Och då går vi över till en personlig fråga. Det handlar om ledarskap. Du har ju varit ledare nu över Nordiska motståndsrörelsen sedan 2015. Och jag vet att det var en totalt enig ledning som valde dig till ledare. Men min fråga är, ser du dig själv som den optimala ledaren för Nordiska motståndsrörelsen?
Ja, Här får man ju brottas med jantelagen då. Nej, men jag ser mig själv så här då. Jag har alltid haft ganska enkelt för att rannsaka mig själv och se både vilka goda egenskaper jag har och vilka egenskaper jag har som behöver bättras. Vilka kunskaper jag har gott om och vilka kunskaper jag behöver tillgodose mig ännu mer i. Och har alltid i hela mitt vuxna liv haft en inställning att man måste sträva efter att bli en bättre människa. Och det är också en inställning jag har försökt förmedla många gånger till aktivister i föredrag på aktivistdagar och annat helt enkelt. Att alla hela tiden ska sträva efter självförbättring och på olika sätt bli bättre som individer helt enkelt. Så att de i egenskap av bättre människor kan bli bättre ambassadörer för motståndsrörelsen och för kampen helt enkelt. Med det sagt så även vad det gäller mig som ledare och de egenskaperna som jag använder mig av som ledare så vet jag ju att det finns saker som jag är bra på. Jag har överlag ett gott självförtroende, en god självkänsla. Det finns saker som jag strävar efter och jobbar på att bli bättre på. Det finns saker som jag redan nu har blivit betydligt bättre på än vad jag var när jag tog över den här posten 2015. Då. Så jag ser väl det lite så här att av de kandidaterna som står tillgängliga idag så utan att sänka någon annan på något vis så tror jag faktiskt att jag är den mest lämpade ledaren. Men däremot så vet man aldrig vad framtiden har att erbjuda. Och skulle det om många år, för att det måste ju i sådana fall vara en person som verkligen har bevisat sig och bevisat sig vara värdig i sådana fall. Skulle det om många år framträda en sådan person som jag är helt övertygad kommer sköta uppgiften bättre än mig så kommer det inte finnas någon prestige i världen som håller mig tillbaka från att axla över ansvaret till en sån person. Så jag ser inte mig som den optimala ledaren, den bästa som någonsin har skapats, den bästa som vi någonsin skulle kunna frambringa från vårt folk eller liknande. Men däremot under nuvarande omständigheter så tror jag att jag är den mest lämpade, helt enkelt. Och det säger jag kanske inte så lite i sig för att det är ju väldigt, väldigt, väldigt bra människor som jag har runt omkring mig. Jag är enormt tacksam över att ha så stabila och människor som täcker varandras egenskaper väldigt bra som vi har i både i Nordenrådet och i den svenska riksledningen. Så att det finns många högkvalitativa människor, men jag vill nog ändå säga att jag är den som har den matchningen av egenskaper som passar bäst för den här posten.
Mm. Jag tror att du förstörde alla eventuella fullfrågor som jag hade där, men jag tror också, precis som du säger, jag har ju också har och har haft olika chefspositioner och sådär. Jag tror att det är precis som du säger att man måste vara ärlig mot sig själv och analysera sig själv och även sina svaga sidor för att kunna förbättra dem, så att säga. Och det är någonting som jag har jobbat på också. Och sen det andra du säger som är också viktigt tror jag att det är att man måste kunna, man kan inte göra allt. Man måste ibland ta hjälp av andra ledande personer också och låta dem komma fram, så att säga.
Jo, och där kan väl också som en liten bonus då vara att man kan prata lite om att vi har ju ett sånt synsätt att, eller jag har ett sånt synsätt rättare sagt, att visst det finns en del beslut jag tar på stående fot för att det finns en del saker som måste tas beslut om snabbt och då är det ju en stark fördel med att ha en ledare. Att man faktiskt kan ta de besluten som behövs direkt utan en massa onödigt byråkrati eller tjafs som ska ligga till grund liksom innan ett beslut kan tas. Det finns en anledning varför det finns en vd på ett företag till exempel och inte någon form av demokratiskt styrda företag till exempel, där det ska röstas om olika beslut som ska tas. Trots det så är det inte så att jag skulle säga att majoriteten definitivt av besluten som jag tar, de föredrar jag ändå att bolla och stöta och blöta med de andra i respektive ledning, om det då är ett beslut som berör Norden eller bara Sverige helt enkelt. Och i väldigt, väldigt, väldigt många fall så är vi eniga, och det är inte så att den här stötningen och blötningen förändrar min syn på saken, men att det känns ändå bra att man faktiskt får flera personers input kring det hela, och att man, så att man liksom verkligen inte tar ett beslut där man kan ha missat eller förbisett någon liten detalj, utan att tar man upp den med övriga ledningen så får man oftast god kritik helt enkelt. Så det är väl så jag arbetar som ledare, och så jag tycker att en ledare ska arbeta också. Och givetvis vara öppen för kritik och vara öppen för idéer underifrån också.
Mm. Om jag skulle beskriva det som att du är väldigt pådrivande i din ledarroll och att ditt ledarskap är tydligt, är jag rätt ute då?
Jo, det så strävar jag väl efter att det ska vara. Så att, men du är nog tämligen rätt på det där.
Mm. Okej, har vi något mer kring det här ämnet?
Nej, inte om du är nöjd med svaren så håller vi oss så.
Ja, absolut. Det här är ju, när det gäller ledarskap, så det finns ju andra saker att diskutera kring det. Så vi kommer nog komma tillbaka till det.
Absolut.
Andra avsnitt. Men då går vi över till att diskutera veckans nyhet då. Och då har vi nyheten: S vill vinna valet med hjälp av Nordiska motståndsrörelsen. Det är valkampanjsfilm från Socialdemokraterna där de använder sig av Nordiska motståndsrörelsen som propaganda faktiskt. Som ett hot mot deras samhälle, och vi alla måste sluta samman för att bemöta det här hotet och sådär. Och det är ju lite intressant, för att det här är ju ändå det statsbärande partiet som tar upp oss i sin propaganda, och det är väl inte första gången heller. Vi har ju ministrar som har talat mot oss kring 1 maj och så vidare från just det partiet, och även Miljöpartiet som ingår i regeringen. Men vi har alltså blivit så pass viktig faktor att det största partiet använder sig av oss, sin propaganda. Vad kan vi säga om det?
Vi kan säga att jag blev väldigt glad när jag såg det här faktiskt. För att det är precis så här det ska vara. Nordiska motståndsrörelsen ska nötas in som den här bilden, som systemets, det rådande systemets totala motpol. Så jag är väldigt, väldigt glad och stolt över att de faktiskt målar ut oss på det viset. Och jag menar, det är inte invandringskritiker som de målar ut som det stora hotet mot deras visioner. Det är inte högerextremister eller nazister i allmänhet, utan det är vi i Nordiska motståndsrörelsen. Och det är precis den rollen som vi ska försöka fylla, och den rollen vi ska försöka ha. Det är den bilden vi vill ska spridas om oss själva. Jag vill inte på något vis att vi ska ses som en, att vi står för någon form av reform av det här systemet eller någonting. Vi är deras totala motpol, och så utmålar vi oss själva. Och det är såklart väldigt bra att även de ser på saken på samma sätt. Så att, men det är inte bara så att det är lite roligt eller intressant att vi porträtteras som Socialdemokraternas nemesis, utan vi ska porträtteras så. Det är faktiskt ovanligt ärligt för att vara politiker att de ger oss till känna på det här sättet. Och det är också någonting som vi har kämpat hårt för att nå den här positionen. vi är oppositionsrörelsen nummer ett i det här landet idag. Och det var vi inte för några år sedan. Det är som sagt mycket hård kamp från våra aktivister och många tunga beslut och väldigt mycket aktivism som har legat bakom att vi har fått och intagit den positionen och att vi står ensamma på den positionen faktiskt som att utgöra det stora hotet mot deras visioner om ett totalt utblandat folk och ett förstört Norden helt enkelt. Och det här är ju inte första gången som du sa, utan regeringen hade krismöte förra året om hur de skulle stoppa vår framfart. Vi som ses som så små och obetydliga i andra sammanhang, man hade alltså extrainkallade krismöten där man just hade, det enda agendan var hur ska vi stoppa Nordiska motståndsrörelsens framfart. Vi fick flera partiledare att uttala sig om oss under Almedalen och även under sina tal som de höll från den stora scenen i Almedalen. Många politiker uttalar sig om Nordiska motståndsrörelsen när de ger intervjuer i tidningar, i tweets och så vidare. Vi är och har kommit att bli ett ständigt samtalsämne bland politiskt intresserade människor. Vi har blivit ett varumärke som borgar för totalt motstånd mot det rådande systemet. Vi är en motståndsrörelse med stort M helt enkelt, och det är skönt att även våra fiender erkänner oss som den positionen helt enkelt.
Mm. Det är inte kanske inte riktigt så de beskriver oss i filmen. De beskriver oss inte som ett hot mot dem och deras makt, utan snarare som ett hot mot medborgarna och samhället. Någonting som människor ska vara rädda för, att vi hotar dem och så vidare och så vidare. Vad kan vi säga om innehållet i filmen? Finns det några sanningar i deras beskrivningar av oss och sådär? Vad säger du?
Både ja och nej, det låter kanske dumt. Givetvis allt det du tog upp precis är ju regelrätta lögner såklart. Vi utgör ju inte på något vis ett hot mot vårt eget folk, mot vårt eget land. Snarare tvärtom så utgör ju vi räddningen för den här nationen. Och det är de som utgör hotet mot vårt folk. Så är det ju. Men däremot så är det så att den här filmen, den går ju ut på att de visar olika bilder och så, eller filmer, och så målar de upp vissa ord för de här bilderna. Och på bilden där vi visas upp så står det rädsla. Och det är självklart att jag förstår att det är på det viset du pratar om som de menar med den här rädslan. Men jag menar ändå på att det fortfarande är, man skulle kunna tolka det som att de är rädda för oss. Och det ska de vara med all rätt. Alltså, så sett så skulle jag vilja säga att just den punkten är ju sann utifrån det perspektivet. Men i övrigt så är ju filmen såklart full av floskler och lögner. De pratar i den här filmen, förutom då att måla upp oss som rädsla, så pratar de om mer pension och mer vård, fler lärare, färre välfärdsmiljonärer, högre lön och fler kollegor inom vården, inga skattesänkningar för de rikaste, trygghet för både barn och pensionärer, trygghet i förorterna, trygghet på landsbygden och ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. Det är det som de ramar in alltihopa med.
Det är galet.
Ja, och det här är ju alltså helt vansinniga lögner. Det här krävs ju en sjuklig mytoman för att kunna på något vis finna någon verklighet eller någon realitet i att det är det här som Socialdemokraterna verkligen står för. Jag menar, de senaste 100 åren så är det, om jag inte missminner mig, 25 år som Socialdemokraterna inte suttit i regeringsmakt. Det har ägt rum, jag kollade upp just detta här, det har ägt rum 28 val de senaste 100 åren. Och Socialdemokraterna har haft över 50% av rösterna i 3 av de här valen. Och åtminstone över 40% av rösterna i ytterligare 15 val. Så alltså i en majoritet av valen som har hållits de senaste 100 åren så har Socialdemokraterna haft mellan 40 och 51% av väljarna. Så att det är mycket tydligt Socialdemokraterna som är det parti som har haft absolut störst påverkan på svensk politik de senaste 100 åren. Det är Socialdemokraterna som i allra högsta grad deras politik som har bidragit till att skapa fattigpensionärer, att ta bort det allmänna pensionssystemet helt enkelt. Det är de som är ansvariga för att utarma vården totalt, att skära ner inom skola, att krossa landsbygden rent ut sagt. De har varit bidragande till att se till att ens finns ett begrepp idag som heter välfärdsmiljonärer. Alltså korrupta svin som tjänar grova pengar genom att kapitalisera på folkets allmänintressen. Och trygghet, det ska vi inte ens prata om. Den enorma otrygghet som de har skapat på en mängd olika områden, men där då såklart massinvandringen är den stora tickande bomben. Det är totalt oförlåtligt det de har gjort. Det är totalt motsatsen till det de påstår i den här valfilmen att de kämpar för. Och jag menar, det finns säkert någon socialdemokrat eller någon annan för att, som säger att ja, men Moderaterna, de har legat bakom en hel del av den här utförsäljningen av Sverige. Under de perioderna där de då faktiskt har suttit i regeringen, där Socialdemokraterna inte har varit i regeringen. Men Moderaterna har aldrig någonsin haft en ensam majoritet som Socialdemokraterna har haft. Och jag menar, om man nu skulle se det på det viset, att om man nu än skulle kunna få för sig, det är ju såklart inte så, men om man nu än skulle kunna få för sig att påstå att Socialdemokraterna står för allt det goda som har hänt i den politiska utvecklingen och Moderaterna, det är de som har genomfört allt dåligt, så kan man ju med enkelhet i sådana fall säga att det här systemet, den parlamentariska demokratin, är komplett värdelös. Om det skulle vara så att ett så pass dominerande parti som sossarna ändå inte fick tillräckligt genomslag för sin politik. Så jag menar, antingen så får man ju ta ansvar för det man har skapat, eller så får man ju någonstans se att det måste vara något fel på hela det här systemet i sådana fall, om de nu inte skulle vara ansvariga för det här. Vilket de såklart är. Så att, nej, den här filmen är total lögn rakt igenom. Det enda som möjligtvis kan framstå som lite sant i deras sliskiga propaganda, det är att de inte ville sänka skatterna för de rika. Men vad de glömmer bort där, det är ju då att de inte heller vill sänka skatterna för de fattiga. Utan att de måste ha det skattetrycket vi har idag för att på något vis kunna få den här skutan att fortfarande rulla vidare. Och då som sagt att vi får symbolisera deras rädsla över ett folk som vaknar och ett motstånd som reser sig. Så ja, det är väl min recension av deras valfilm.
Mm. Ja, jag har inget att tillägga. Alltså, sliskigt var ordet. Alltså, det är så lugnaktigt så att man baxnar. Mm. Ja, men det, vi är ju vana vid det här. Det är ju politikernas valluften. Det är renodlade lugner, halvlugner, osanningar. Och ja, det är den verklighet vi lever i. Och jag tror att folk förstår och ser det också. Men
ja, om de förstår det eller inte kan man ju dock... Man kan ju diskutera det såklart, men som jag ser det så är den här charaden, den här valcirkusen, vårt fjärde år, det är svart humor egentligen av högsta rang. Det är nästintill chutzpah, för att vårt fjärde år så spottar de här partierna ur sig löfte efter löfte efter löfte. Men uppenbarligen så är det ju någonstans ändå i slutändan så att folk verkar falla en del för de här löften här i varje fall, och de går och röstar på de här partierna för att de vill infria löftena. Men sen så ägnar ju då det här partiet 4 år åt att inte leva upp till ett enda löfte. Men sen börjar det om igen, den här cirkusen. Nya löften, nya fagra tal gör att de blir invalda, men löftena upplevs inte. Och gång på gång på gång så sker det här och har skett liksom i så pass lång tid nu, så att det verkar någonstans som att folket har lite svårt för att lära sig att de inte riktigt ska lita på de här politikerna. Men Ändå så tror jag, som du säger, att folket både vet och förstår. Men min analys av det hela, det är väl att folket är så svältfödda på godhjärtade och ärliga politiker. Så att någonstans så tror jag ändå många, fast de vet om att det här är bara valfläsk, det här kommer inte infrias ändå, så lever de ändå lite på hoppet. De röstar på de här partierna ändå, för att de hoppas någonstans att kanske för en gångs skull ska det vara sanning det de säger, eller hur det nu kan vara. Och ett väldigt komiskt och talande exempel tycker jag är Liberalerna, eller Folkpartiet som de hette för. Jag minns inför valet 2002 så körde de stenhårt på vallöftet att det skulle införas språktest för invandrare. Att de krävde ett godkänt språktest för att kunna få svenskt medborgarskap. Och det var lite intressant här, för att inför det här valet 2002 så såg det ut som att Folkpartiet då, nuvarande Liberalerna, kanske skulle komma att åka ur riksdagen i opinionsundersökningar och så vidare. Men med det här löftet intrummat in i absurdum så gjorde de sitt bästa val på 20 års tid. Men självklart blev det inga språktest. Och det som är allra mest humoristiskt i det hela, svart humor då, det är att det inte slutar där, utan Folkpartiet hade samma vallöfte både inför valet 2006 och valet 2010. Med sjunkande väljarsiffror ska ju då sägas. Men i år då, vi är ju ett valår just nu, och nu tycks ju de flesta vallöftena faktiskt till stor del kretsa kring trygghet och kring integration och kring massinvandring och så vidare. I stort sett alla olika partierna har ju olika lösningar att erbjuda på det enorma problem som har kommit med anledning av massinvandringen. Men givetvis så kommer inte något av de här partierna att hålla sina löften denna gången heller. Hur fint de än talar och hur vitt och brett de än lovar, så kommer deras mörka agenda att fortlöpa. Och man kan ju faktiskt verkligen ifrågasätta om de här yrkeslögnarna har någon som helst trovärdighet kvar. Jag tycker inte att de har det. Jag tycker verkligen att folket borde se varenda ord de säger som... man kan inte lita på någonting någon av de här politikerna säger. Det är liksom inte särskilt trovärdigt när de har bedrivit den här politiken i 100 år, att helt plötsligt att de helt plötsligt bara skulle ändra det. För att nej, de kommer givetvis fortsätta med sin politik, och det som kommer fortsätta förgöra vårt folk. Och svenskarna sägs ibland vara det mest naiva folket i världen, men det här handlar om ett skådespel av rang, och det är hög tid att vårt folk inser det, och att de inte bara lever på hoppet, utan att de faktiskt väljer en annan typ av människor till makten som faktiskt vill och kan och vågar göra skillnad på riktigt. Och då kan ju vi i Nordiska motståndsrörelsen definitivt vara ett lämpligt val då vi ställer upp i valet i år.
Mm. Ja, alltså du har ju helt rätt. Och det man känner ibland är ju att det här självbedrägeriet bland vanligt folk, bland svenskar, att det är nästan oändligt. Att det tar som aldrig slut. Samtidigt så ser man ju nu att de alternativa krafterna, så att säga, och framförallt vi då, växer.
Precis.
Det kanske inte går så snabbt som man hade velat, men jag tror att bollen är ju satt i rullning, och när det väl börjar få fart på riktigt, då kommer det gå riktigt, riktigt snabbt. Och då kommer det där som Socialdemokraterna varnar för i den här valkampanjfilmen. Då är de slut.
Jo, jag håller helt med, och jag har en optimistisk syn på framtiden. Jag ser och förstår också precis det du säger, såklart. Och jag har ju tidigare sagt exempelvis att om alla människor i Sverige som faktiskt tycker att vi är ett bra och vettigt alternativ att rösta på hade gått och röstat på oss, så hade vi kommit in i riksdagen till höst. Men det finns en del andra tankar om taktik och annat som har nästlat sig in hos folk, och att man inte att man är så himla rädd för att kasta bort sin röst, som det då kallas, även om det självklart inte är någon bortkastad röst på något vis att rösta på oss, hur många eller få röster vi än får. Men nog är det så att en förändring är på gång. Vi lever mitt i den, sakta men säkert, och till en viss grad när vi kommer över den här backen och bara kommer rulla ut för och växa som aldrig någonsin förr. Jag är helt övertygad om att det kommer bli så. Mm.
Ja, då har vi talat lite grann om politikernas vallöften och fagra ord. Har vi själva några sliska vallöften?
Nej, det har vi inte. Vi lämnar inga politiska vallöften alls. Vi har såklart massor av saker vi vill förbättra och radikalt förändra i det här samhället. Men vi förstår ju att vi kan inte lova att vi får genomslag för vår politik överhuvudtaget. Och vi ser, till skillnad från alla de här politikerna, så ser vi ett löfte som något heligt. Ett löfte håller man, eller gör åtminstone allt som står i ens makt för att upprätthålla. Och vi har löften inför valet, men de är inte politiska överhuvudtaget. Vi har gått ut med 5 stycken löften på vår parti. Hemsida, nordiskamotståndsrörelsen.se, och där skriver vi, jag läser därifrån här, om våra löften. Om ni ger oss förtroendet att komma till parlamentarisk makt, lovar vi er för all framtid att aldrig låta oss köpas av eliten. Vi drivs av idealism, inte av karriärströmmar. Att aldrig låta oss skrämmas till tystnad av överhögheten. Hellre offrar vi allt. Att alltid trotsa folkfientligheten och bekämpa alla idéer som är skadliga för vårt land. Att avslöja korruptionen och fifflandet inifrån. Vi är lojala till folket, inte till politikerklassen. Att göra politik till folknöje genom att vara som folk är istället för som politiker är. Och de 5 löftena, de kan jag med 100% säkerhet lova att vi kommer infria i varenda instans vi kommer väljas in i. Om det så handlar om Ludvika kommunfullmäktige eller i riksdagen eller så i Kungälv för den delen, eller vad det nu är, så de 5 löftena, det kommer vi verkligen att hålla. Och de 5 löftena kommer i sin tur att skapa mycket intressanta skeenden i den svenska politiken.
Absolut. Jag tycker att vi nöjer oss där, för att vi kommer komma in på det här ämnet i den ideologiska frågan.
Mm.
Så att vi hoppar snabbt över. Och ideologisk fråga för den här gången, då kommer vi prata om ärlighet. Vi kommer den här gången alltså inte diskutera någon punkt i vår politiska program, utan snarare lite mer förhållningssätt och taktik än ideologi.
Mm.
Och vad gäller ärlighet så menar ju vissa belackare att vi är just otaktiska. Jag håller ju med om att judarna har för mycket makt, men måste ni prata så mycket om dem? Det är ett exempel på frågor som vi ibland får. Om ni skulle prata mer om muslimerna så skulle ni få folk med er och så vidare. Ni kommer aldrig lyckas om ni säger ditt eller datt och gör ditt eller datt. Så låt oss börja där då. Varför kallar vi alltid spade för en spade, så att säga?
Jo, nej, men det är ju precis som de här människorna som kommer med den här kritiken har kanske inte rent taktiskt, kortsiktigt åtminstone fel. Vi skulle kanske i ett väldigt kort perspektiv vinna mer på att mer anamma oss efter folket och göra som de andra politikerna gör. Försöka spegla hur folket tänker, eller rättare sagt hur massmedia förmedlar att folket tänker, för det är snarare det handlar om. Men ja, nej, vi skulle helt säkert kortsiktigt, det var i alla fall tjäna på att ibland putsa lite på sanningen, ibland överdriva lite, ibland kanske till och med blåljuga. Men vi ser det som en otroligt viktig princip att alltid förmedla sanningen och att alltid vara rakryggade och ärliga. Vi ser en långsiktig vinst i att alltid prata 100% klarspråk i vilken politik vi vill bedriva, eller att alltid kalla saker vid sitt rätta namn. För att när skiten väl träffar fläkten, när allt krackelerar, när folket desperat söker sig om efter en stark kraft, är jag helt övertygad om att vi kommer att ha gynnats av att vi alltid, ända sedan dag ett, har varit ärliga, att vi alltid har varit rätt framma. Att tala sanning är styrka, och vi ska vara den starka kraften. Det är bara en svag part som behöver ta till lögner för att ta sig framåt, helt enkelt. Och som sagt, i längden så kommer vi tjäna otroligt mycket på att alltid ha hållit oss till sanningen. Och dessutom så skapar vi en helt annan atmosfär inom vår egen organisation. Där man tänker till exempel, om vi ska ta Sverigedemokraterna som exempel, där det har gjorts massuteslutningar av egna medlemmar och så vidare. Man har skapat en rädsla inom Sverigedemokraterna för att man ska inte få säga vad man tycker, helt enkelt. Medlemmarna ska inte få uttrycka sina egna åsikter, utan de måste alltid rätta sig efter partipiskan, och de måste alltid tänka hur de ska formulera sig och så vidare. Givetvis så ska vi alltid formulera oss på ett vältaligt och bra sätt och föra fram våra åsikter på det bästa möjliga sättet och så vidare. Men det är en viktig del i organisationskulturen att man alltid ska kunna vara ärlig i motståndsrörelsen. Man ska inte behöva tänka på hur man uppfattas av andra, eller att det här måste vi ha lite hysch-hysch och vara lite tysta om eller sådär. Vi ska kunna prata öppet och tydligt om vad vi står för, och vi ska se till att folket lär sig. Vi ska utbilda folket. Vi ska forma folket. Det vi förespråkar är sanningen, och det är det som kommer leda oss till räddning. Oavsett om det är hårt att ta in sanningen ibland, så tror jag att folk i slutändan mår bäst av att höra den. Vi skiljer oss från de andra. Vi är inga politiker. Vi är motståndsmän. Vi är ärliga, rakryggade medborgare av folket, helt enkelt.
Vi har ju en regel i aktivisthandboken, nu när du pratar om hur det verkar internt kring de här sakerna. Vi har regeln om att aldrig ljuga för sina kamrater, som man kan läsa upp här. Citat: tala sanning, ljug aldrig för dina kamrater. Måste du undanhålla fakta, var då tyst istället för att ljuga. Slutcitat. Vad innebär det, och varför har vi en sån regel?
Det här med ärlighet är ju en nordisk egenskap. Det är någonting som utmärkt vårt folk genom historien, och någonting som har gjort. Jag sa här tidigare att svenskarna utmålas ibland som det mest naiva folket i världen, och det finns ju en andra sida på det. Det är ju för att vi kanske alltid har varit det mest ärliga folket i världshistorien, så att vi har kunnat vara naiva, vi har kunnat bjuda på det, vi har inte haft någon anledning att misstro någon annan. Och inom motståndsrörelsen så råder inte en moral som är tagen från hur det ser ut i resten av samhället. Utan vår moral grundar sig på det samhället vi vill skapa i framtiden. Ett nationalsocialistiskt samhälle, ett fritt Norden, ett tryggt Norden igen. Ett Norden som mycket bättre tillvaratar på vårt folks egenskaper än vad som görs idag. Där vi har i mångt och mycket tvingats anpassa oss efter andra synsätt. Och att alltid tala sanning inom organisationen för våra kamrater, det är ett sätt för oss att leva som vi lär, helt enkelt. Det är så vi önskar se samhället när vi har tagit makten också. Och då måste vi börja där vi står, helt enkelt. Vi måste börja bygga en sådan folkrörelse från grunden som vi vill att det nya samhället ska bli. Och en av de här punkterna är då att man alltid talar sanning till varandra. Man ljuger inte för varandra. Och givetvis så måste vi också rent praktiskt, om det här var mer ideologiskt, så måste vi också rent praktiskt kunna lita på varandra i alla situationer. Vi har mäktiga fiender emot oss som använder just lögnen som vapen för att besegra oss. Och då är det väldigt, väldigt viktigt att vi vet vad vi har varandra och alltid kan lita på varandra. Och det är också för övrigt som en parentes, så är det någonting som jag själv lär upp till mina egna barn, till exempel, det är att ljuga är det absolut värsta man kan göra för sin egen familj och för sina egna vänner. Oavsett om mina barn så skulle ställa till med de värsta jävelskapen man kan tänka sig, så skulle jag alltid bli mer arg om de ljög om det än att det de faktiskt hade gjort, så att säga. Och så vill jag se att vår organisation också fungerar. Vi ska kunna vara ärliga mot varandra även om vi har gjort misstag eller om det har hänt någonting tråkigt eller någonting. Och det kommer vi gå starkare ur i slutändan, och vi kommer veta vad vi har varandra. Och som sagt, vi kommer skapa ett samhälle från grunden genom motståndsrörelsen där folk återigen har ett mer nordiskt synsätt, där man är ärliga och rakryggade mot varandra.
Kan man sammanfatta det med att vi håller på att skapa en ny människotyp som drivs av karaktär eller någon form av andra egenskaper än de som styr idag, som genomsyrar det samhället vi har idag?
Skapa en ny människotyp. Jag skulle kanske inte uttryckt mig exakt så, för att jag ser snarare att vi ska ta fram de här egenskaperna som finns inom vårt folk, som alltid har kännetecknat oss genom historiens gång, helt enkelt. Och finputsa dem lite. Så att en ny människotyp vet jag inte, men vi ska absolut skapa från grunden en nordbo med bättre karaktär och integritet och hederlighet. Ja.
Mm. Jag tänker man har haft ledande statsmän som beter sig på det sättet, så att säga, som drivs av de egenskaperna. Det hade ju varit någonting nytt.
Absolut, absolut. Det är motsatsen till det idag ju. Så.
Jo. Vi har ju en paroll i valet som är: vi är inga politiker, vi är folket. Vad menar vi med det?
Egentligen så menar jag precis det vi har pratat om här. Och jag pratade också om det i mitt första majtal på demonstrationen uppe i Boden. Men väldigt snabbt så... Vi sysslar ju med politik i motståndsrörelsen. I allra högsta grad så sysslar vi med politik. Vi är en politisk organisation. Men en politiker är, så som jag ser det, och så som jag vet att väldigt, väldigt, väldigt många svenskar ser det, inte bara en människa som sysslar med politik, utan en politiker, det är en karriärslögnare, ett korrumperat svin helt enkelt, som står i någon fin skrud och vräker ur sig just alla de här vallöftena och som inte skäms överhuvudtaget för att ljuga eller bedra för att själv ta sig framåt. Det är så jag menar på att de flesta politikerna agerar idag. Det är väldigt många som inte går med i ett parti utifrån ideologisk övertygelse, utan de går med i ett parti utifrån vad de tror de har störst chans att kunna göra karriär. De blir inte politiker av idealistiska skäl, utan de ger sig in i politiken för att skapa en förnämlig karriär där de kan tjäna bra med pengar och få ett jobb där de slipper slita ut ryggen i onödan. Och faktiskt ett jobb som heller inte kräver någon vidare utbildning eller någonting. Det handlar mer om att kunna prata för sig och kanske ha rätt kontakter och sådär. Men jag vill ju mena på att vi är den absolut raka motsatsen till det här. Vi skiljer oss från alla andra politiker, oavsett om de är sossar eller moderater eller sverigedemokrater eller något annat. Så vi är inga politiker, vi är inga politikertyper, vi är något helt annat. Vi är helt vanliga människor. Vi är arbetare, företagare, kvinnor, män, gamla, unga. Vi har kanske inte de finaste utbildningarna alla gånger. Vi klär oss inte i de dyraste kostymerna. Vi lindar inte in vartenda ord vi säger och på något speciellt sätt. Vi följer inte alltid alla de oskrivna regler som finns hur man bör bete sig. Men vi har integritet, vi har ärlighet, vi är rakryggade och vi spelar efter de reglerna som vi har satt upp som våra egna regler istället för de reglerna som existerar. Och de menar jag är betydligt viktigare, de reglerna. Till exempel det här med att alltid vara ärliga. Det är en betydligt viktigare regel, anser jag, än att man ja, vad vet jag, att man måste prata på ett visst sätt eller hur det nu kan vara. Så vi skiljer oss från de andra helt enkelt. Vi drivs av idealism till 100%. Istället för att bygga en karriär kring politiken så offrar vi våra karriärer för den politiken vi tror på. Istället för att få något gott för den tiden och det engagemanget vi lägger ner så offrar vi pengar och tid och frihet utan att få någonting materiellt tillbaka. Vi får en massa annat tillbaka, god kamratskap och att vi kan sova gott om natten. Men vi drivs inte av de sakerna som de andra politikerna drivs av. Vi är som vanligt folk helt enkelt. Och jag är helt övertygad om att någonstans när allt kommer omkring så är det precis den här typen av människor som folket vill bli ledda av i slutändan. Folk som är som de själva, folk som är som folk och inte några yrkeslögnare helt enkelt, som politikerna.
Mm. Men jag tänker ändå så där att när Socialdemokraterna kom till, eller när de stred för makten så att säga, över 100 år sedan, då, att då var väl de också lite grann vanligt folk och idealister i någon mening, och sen blev de korrupta, och idag är ju begreppet den politiska adeln, den är ju direkt knutet till socialdemokratin, så att det är ju den mest korrupta politiska kraften vi har idag. Men det har som sagt har inte alltid sett ut riktigt så. Finns det någon risk att vi själva hamnar där, eller har vi något sätt att motverka det på något sätt?
Vi leds ju av nationalsocialismen som är en väldigt stark vägledare i livet kring hur man ska te sig och bete sig. Nationalsocialismen är ju väsensskild från den politiken som övriga, ja, som de här politikerna helt enkelt står för. Och där finns ett annat mått av att göra rätt för sig och att hålla sig till sanningen och så vidare, som åtminstone försvårar att man korrumperas vid makten. Och dessutom så har vi, som vi pratade om här tidigare, att vi åtminstone framhåller helt andra egenskaper än vad de andra politikerna är ute efter och lär efter. Så jag ser i vår ideologi, i vår världsbild, så finns det ett skydd från korruption, ett naturligt skydd mot det där. Vi vill ha en hel samhällsomdaning där folk inte dras till politiken för att göra karriär helt enkelt, utan där de faktiskt vill förändra samhället. Och det finns ju jättemånga små medel man skulle kunna ta för att skapa ett sånt samhälle. Ett första minimalt steg skulle ju exempelvis vara att sänka politikerlönerna drastiskt, så att inte det blev lika lockande att ge sig in i politiken av den anledningen. Ett andra sätt skulle till exempel vara att de som ska kunna syssla med politik på hög nivå faktiskt måste ha utmärkt sig i livet, måste ha gjort någonting riktigt och vettigt för vårt folk för att faktiskt kunna göra det där. Vi har en hel del mindre frågor som skulle hjälpa till att skapa ett ärligare politikerklimat i vårt politiska program, som vi har gått in på en del redan och som vi säkert kommer att återkomma till i andra program och sådär. Men ja, nej, jag vågar påstå att vi har bra mycket bättre garanter för att nationalsocialismen och våra så kallade politiker inte korrumperas på samma sätt som har skett med Socialdemokraterna.
Mm. Ja, jag vet att en viss person vid namn Adolf Hitler, när han beskrev hur ledarskapet måste se ut och vilka egenskaper ledarskap ska ha, att han lyfte fram den viktigaste egenskapen var att man måste vara heroisk. Och jag tänker, om man har ett ledarskap bestående av människor som har utmärkt sig på det sättet, att de har väldigt god karaktär och de är hjältemänniskor så att säga, att det borde nästan vara någon form av garant om det hela tiden kommer ett flöde av, nytt flöde av sådana människor också. Att svinen hålls utanför, så att säga. Att de inte riktigt kommer in.
Mm.
Men vad menar du? Kommer det bli guld och gröna skogar med oss för makten, alltså?
Det är faktiskt en jättebra fråga. Det du precis ställde, för att belysa en hel del av det jag har pratat om i det här avsnittet. För att hade jag varit en politiker, en socialdemokrat eller en sverigedemokrat eller vad det nu må vara, så hade jag såklart sagt ja, det kommer att bli guld och gröna skogar med oss vid makten. Det riktiga svaret är faktiskt nej. Det kommer inte bli så. Alltså, jag ska förtydliga såklart. Jag ska inte bara, okej, nu går vi vidare till nästa fråga där. Utan efter att vi har haft makten i x antal år, jag vågar inte svara på hur många år x är, så kommer vi helt utan att på något vis ljuga eller överdriva att jämfört med det här samhället att leva i ett paradis. Det kommer vara så bra i Norden och för det nordiska folket att det kommer inte ens finnas någon som ens har mage att skoja om att det var bättre förr. Så bra kommer det vara. Men vad som är väldigt viktigt att förstå i sammanhanget är att dagen vi tar makten så kommer det inte bli så per automatik och direkt. Vårt maktövertagande, hur det kommer att ske och vad som kommer att hända därefter, mycket beror ju såklart på hur läget ser ut runt om i hela världen. För att vi kommer inte ta makten imorgon och det händer en hel del på världsarenan. Ju fler länder som har haft ett nationellt uppvaknande innan oss, eller som åtminstone är nära ett nationellt uppvaknande, och ju fler länder där den liberala demokratin totalt har kört dess samhällen i botten, desto mer friktionsfritt kommer vårt maktövertagande att bli. Men i viss mån så kommer vi få räkna med att det kommer uppstå en del kaos i landet när vi åtgärdar de problemen som politikerna har skapat. Och det vore bara oärligt att inte erkänna det. Och om det finns några starka sionistiska makter kvar runt om i världen så kommer vi mest troligt att bli bojkottade på olika vis av de länderna. I värsta fall kan det till och med bli så att de här länderna skulle förklara krig mot oss på ett eller annat vis. Och det är såklart inte alls rationellt och klokt av mig sett ur ett taktiskt perspektiv att prata om allt det här. Det kanske hade varit smartare av mig att ljuga och säga att allt blev guld och gröna skogar. Men det går som sagt emot våra principer och vår taktiska syn på hur vi måste förmedla saker och ting. Men vi har däremot kan säga med 100% ärlighet, det är att den dagen vi faktiskt har lyckats ta oss till makten, den dagen vi har lyckats få vårt folk att slå sig fria från det sionistiska oket, fått vårt folk att spotta ut det liberala giftet ur sin mun, till den grad att vi faktiskt lyckats ta makten i Norden. Den dagen så är jag också helt övertygad om att vi är starka nog som folk, att som en enhet, som en folkgemenskap, kunna ta oss förbi vad som än slängs i vår väg. Och det här är någonting som vårt folk måste ta oss förbi och genom för att kunna bli fria igen. Det finns inga genvägar. Det finns inget sätt att spola förbi en del i historien eller framtiden i detta fallet. För det är så att ingen med makt kommer att lämna den ifrån sig frivilligt. Det har aldrig skett i historiens gång. Det kommer aldrig ske i framtiden. Man måste ta makten ifrån någon som har den. Det krävs såklart en förändring i hela folks mentalitet för att de ska välkomna den stormen som kommer frigöra oss. Men denna mentaliteten, den håller vi på att bygga redan idag, som sagt, genom Nordiska motståndsrörelsens medlemskader. Och den kommer att växa, den mentaliteten, den kommer att smitta av sig på hela folket. Så vi kommer att vara fullt förberedda på allt det där. Det är jag helt övertygad om. Och efter att vi har regerat så pass länge att vi avvärjt de här direkta hoten mot vår suveränitet, och efter att än fler människor har kommit in i mentaliteten där man överger egocentrismen och materialismen till förmån för folkgemenskapstanken och kollektivets bästa, då kommer vi som sagt få ett samhälle som är så, ja, så otroligt mycket bättre i alla aspekter än något som de flesta människorna antagligen ens vågar drömma om idag. Och det samhället, det handlar inte lite om att vi ska ha det som idag, men att vi ska minska kriminaliteten lite eller vi ska få en hundralapp mer i månaden efter skatt, utan det samhället jag pratar om, det vi ska skapa, det vi håller på att bygga en sten i taget redan här och nu, det är ett starkt och fritt Norden som förverkligar oss själva och som får ett folk att leva ut till sin fulla potential. Det är en stat som moraliskt, teknologiskt och kulturellt når höjder som vi idag inte ens når upp till en bråkdel utav. Så vägen dit, den kommer bli hård och lång, och bara för att vi lyckas med ett maktövertagande så kommer inte riktigt allt bli perfekt redan där och då. Men på sikt så kommer det bli guld och gröna skogar. Det kommer det bli.
Jag tror att om det är några som kan ta att man talar sanning till dem, så är det vårt folk också.
Ja.
Och det finns en artikel som jag anser binder ihop det vi precis har pratat om. Ärlighet, ledarskap. Som är skriven av Josef Goebbels 1929 i tidningen Der Angriff. Den heter Ledaren, Der Führer. Som, ja, med din tillåtelse så skulle jag gärna vilja läsa upp den. Så kanske vi kan diskutera den lite kort efteråt.
Ja, gör så.
Mm. Tack. Ja. En ledare måste besitta karaktär, vilja, förmåga och tur. Om dessa fyra egenskaper bildar en harmonisk enhet i en briljant person har vi fått en man som är kallad av historien. Karaktär är den mest betydande faktorn. Kunskap, boklärdhet, erfarenheter och inövning gör mer skada än nytta om de inte grundar sig på en stark karaktär. Karaktären för dem till deras bästa uttryck. Detta kräver mod, uthållighet, energi och konsekvens. Mod ger en person inte bara förmågan att känna igen vad som är rätt, utan också att säga det och göra det. Uthållighet ger honom förmågan att följa det utstakade målet, även om till synes omöjliga hinder står i vägen. Och att förkunna detta mål även när det är impopulärt och när det gör honom impopulär. Energi mobiliserar kraften att riskera allt för målet och uthållighet till att hålla sig fast vid det. Konsekvens ger ögat och sinnet kunskapens skärpa samt logik i tanke och handling. Detta ger i sin tur riktigt stora människor möjlighet att nå de evigt vacklande massorna. Dessa manliga dygder utgör tillsammans det vi kallar karaktär. Viljan höjer karaktären från det individualistiska till det större. Viljan gör mannen av karaktär till en politisk människa. Varje man av betydelse vill ha något och är faktiskt beredd att använda alla medel för att nå sitt mål. Viljan skiljer mannen som agerar från mannen som bara tänker. Det är mellanhanden mellan kunskap och handling. Det är mycket mer viktigt för oss att vilja ha det som är rätt än att bara veta vad som är rätt. Detta gäller särskilt i politiken. På vilket sätt är det bra för mig att känna fienden om jag inte har viljan att förgöra honom? Många vet varför Tyskland har kollapsat, men få har viljan att avsluta dess motgångar. Det som skiljer den som är kallad till ledarskap från alla de övriga är denna. Han har inte bara viljan att begära, utan också begäran att vilja. Men i politiken är det också viktigt att inte bara vilja utan också att åstadkomma. Detta leder oss till en tredje egenskap som återfinns hos varje kunnig politisk person. Förmåga. Framsteg kräver prestation. Ledarskap innebär att vilja något och ha förmågan att visa vägen för att realisera det man vill. Historien bedömer vad som har gjorts. Vi tyskar måste inse det. Politik är en offentlig angelägenhet och man kan inte tillämpa de lagar som gäller för privata frågor i offentliga frågor. Vi tyskar tenderar ofta att förvirra längtan efter något med förmågan att uppnå det. Och att förlåta den inkompetente som säger att han ville ha bra och rätt saker. Vi har inte uppnått socialism, säger novembermarxisterna. Men vi vill åtminstone. Det är relevant. Precis som vi inte bryr oss om någon vill spela fiol. Han måste i själva verket kunna det. Den som är rädd att folk måste framförallt ha den nödvändiga förmågan. Karaktär, vilja och förmåga, de tre förutsättningarna för ledarskap, uppenbarar sig i kapabla människor. De antingen finns eller finns inte där. Den fjärde egenskapen binder samman de andra tre. Tur. Ledaren måste ha tur. Han måste ha en välsignad hand. Man måste kunna se att alla hans handlingar står under beskydd av en högre makt. En ledare kan sakna allt utom tur. Den är oersättlig. Massan motsätter sig inte ledare. Den motsätter sig instinktivt inkräktare som hävdar makt utan att ha den nödvändiga viljan och förmågan. Ledaren är knappast massans fiende. Han skyr bara billiga knep och det smicker som göder folket med fraser istället för bröd. Ledaren måste kunna göra allt. Det betyder inte att han behöver förstå alla detaljer, men han måste känna till grunderna. Det finns andra hjälpsamma människor som kan hålla politikens hjul rullande. Konsten att organisera är en av de viktigaste faktorerna när det kommer till politiska ledarens förmåga. Organisation innebär med all rätt att fördela arbete och ansvar. Ledaren är mästaren i det urverk som finns i en invecklad politisk maskin. Idag firar vi Adolf Hitlers 40-årsdag. Vi tror att ödet har kallat honom att leda det tyska folket vägen. Vi hedrar honom ära och hängivenhet och önskar bara att han bevaras för oss tills det att hans arbete är avslutat. Jag tycker att det är en väldigt bra artikel som nu är skriven i en annan tid och den är i ett annat land och så vidare. Men jag tycker att det sammanfattar på ett bra sätt nationalsocialismens syn på vilka egenskaper en ledare bör ha.
Jag tyckte också det var en väldigt bra artikel och den beskriver... Ja, nej, den var som hämtad till det här avsnittet av ledarperspektiv skulle man väl kunna säga. Den beskriver en hel del. Den tar upp en del andra saker också, men den beskriver också en del av det vi faktiskt har pratat om här idag. Hur de övriga politikerna ser på saken och hur det skiljer sig från nationalsocialismens syn på saken. Så att jag kan bara instämma. Det är en bra och upplyftande artikel på många vis.
Mm. En av de där egenskaperna blev jag lite förvånad över att den fjärde egenskapen är tur. Ja, vad gör man om man inte har tur? Ja, hur får man tur så att säga?
Nej, det kan ju vara svårt om man ska ut och leta efter förklöver eller någonting. Men det är väl inte riktigt så det menas. Och här pratas det ju om en gudomlig hand, men det kan ju också ses som... ren och skär tur, beroende på möjlighet att tolka det. Men en modig man skapar ju sin egen lycka.
Lyckan står den järve bi.
Precis. Och så är det ju. För att man måste våga chansa för att kunna vinna. Och om man aldrig vågar någonting, om man aldrig riskerar någonting, så kan man heller aldrig vinna helt enkelt. Så för att kunna ha tur, för att kunna vinna, så måste du vara modig i dina handlingar. Du måste våga riskera allt för att kunna vinna allt helt enkelt. Det i sin tur tycker jag väl stämmer bra in på hur nordiska motståndsrörelsen agerar. Vi agerar aldrig på ett vis där vi tänker att nej, det här ska vi nog inte ge oss in på. Det kanske ger oss lite väl tunga repressalier. Det kanske blir lite väl... Det kanske är en kamp som vi riktigt inte är mogna för och så vidare. Utan vi ser ju alltid oss själva som den vi pratade om här i början. Att vi målas ut som utav systemet allt mer. Som deras nemesis, som deras motpol helt enkelt. Och vi, det spelar ingen roll vilka resurser eller hur manstarka vi är. Vi ska uppfylla den bilden av oss själva hela tiden. Vi ska alltid utmana dem hur jobbigt det än blir för oss. Vi måste göra det för att vi ska kunna vinna helt enkelt. Och det finns ju många sätt att göra det, den här insamlingen vi har just nu till exempel, där jag har lovat, och som jag sa tidigare, att löfta heligt för en motståndsman. Där jag har lovat er att vi ska göra det jobbigt för bankerna med de pengarna vi har samlat in. Vi ska sätta oss emot det där de håller på med, där de försöker kunna bestämma vilka som ska få driva politik och inte i Sverige och så vidare. Så jag menar, bankerna är en gigantisk spelare. De har oändliga resurser, och jämfört med oss så är de ju överväldigande. Men det hindrar inte oss från att ta fighten mot dem, och det hindrar inte oss från att vi ska vinna fighten mot dem heller. Precis som vi har tagit fighten mot polismakten när de har fått order av sina högsta herrar att de ska göra allt i sin makt för att stoppa oss och så vidare och så vidare. Vi har enorma fientliga krafter emot oss, men vi kommer alltid ge oss huvudstupa in i kampen mot dem, vad som än demokrävas av oss, vad vi än riskerar av det. Och det är det enda sättet vi kan vinna helt enkelt, och det är det sättet vi kommer att vinna på. Det är så vi kommer att skapa oss vår egen tur.
Absolut. Och ja, med de orden så tycker jag att vi avslutar programmet.
Mm. Det är lite annorlunda program idag, men jag hoppas att det uppskattas också. Där vi som sagt inte rent ideologiskt har gått igenom någonting, men vi har ändå pratat om motståndsrörelsens synsätt på saker och ting och vår taktik och så vidare. Så att det hoppas jag också vi ska kunna göra fler gånger framöver, så att vi inte bara går in på olika detaljpolitiska saker och så här, utan att vi pratar taktik och synsätt på saker och ting, stort som smått också.
Mm. Ja, bra. Då avslutar vi programmet. Och ni får gärna komma med tips på innehåll, ideologiska funderingar, personliga frågor till Lindberg. Och på begäran i kommentarerna så har vi ordnat fram en mejladress. ledarperspektiv@nordfront.se, där ni kan skicka alla funderingar och förslag. Och såväl positiv som negativ kritik. På återhörande.
Ja, ha det bra allihopa. Hej.
Hej då.